Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, välkomna till vårt tredje program i Kulturpodden-serien. Det är Fia Gulliksson här, matentreprenör, aktivist kanske jag börjar bli. Och sen är det
Elin Olofsson som är författare och journalist och lite annat också.
Ja, den sista veckan som vi träffades, Elin, så har jag ju tänkt jättemycket på vem som ansvarar egentligen för framtiden i det här landet.
Ja, det är väl intressant, för vi pratar ju ofta om det som vi behöver göra för en bättre framtid. Vi pratar om omställning och hållbara lösningar och goda förebilder och inspiratörer. Och vi pratar en massa sånt som gäller framtiden och de liv som vi ska leva framöver och som andra ska leva efter oss.
Och jag också funderar mycket på kulturens roll i våra framtida samhällen. Vad har kulturen för roll och vem tar den rollen? Och vem är det som målar upp bilderna om vår framtida livssituation? Och hur kommer den att se ut? Liksom? Hur ser ett fossilfritt samhälle ut egentligen? Hur lever vi?
Men finns det någon som vi tror att vi kan fråga mer om det här med framtiden?
Men jag tänker helt osökt på vår framtidsminister som vi faktiskt har. Och hon har rötter här i Jämtland. Och jag känner henne ganska väl, för jag var nästan som husfru och kock allt i ett där när hon var vår landshövding under några år. Hon heter Kristina Persson, och det som är spännande ändå med Kristina, det är att hon under många år har byggt upp ett globalt nätverk, en tankesmedja som heter Global Utmaning, där man just har brottats med de här frågorna. Så jag tror att hon har lite bra tankar om det här.
Ja, men det ska bli spännande att höra vad en framtidsminister egentligen kan svara på för frågor om framtiden och vad en framtidsminister kan ta för ansvar för att det blir en så bra framtid som möjligt.
Men vet du vad? Jag ska faktiskt ner till våran huvudstad och jag kan knacka på hemma hos Kristina och höra vad hon säger. Nu har jag kommit upp här på femte plan, ska vi se. En liten igelkott här utanför. Bron där. Hallå, hej Kristina.
Välkommen.
Tack så mycket. Vi kommer upp till ett härligt ljust rum med vinklade fönster och solen strålar in här. Det är nästan som en vårdag i Stockholm fast det är höst. Åh, vad roligt att få vara här och prata med dig. Och det är spännande, för jag känner ju Kristina sedan förut, så vi är privata vänner. Så det här blir ju lite annorlunda intervju. Och jag är ju så nyfiken, för du har ju startat Global Utmaning.
Ja.
Som är en tankesmedja kan man säga, som handlar om hållbar tillväxt. Berätta mer.
Ja, det är just, det handlar om hur ska vi klara av att säkra en hållbar utveckling i förhållande då till klimatutmaningarna, men också de ekonomiska utmaningarna. Och förstås demokratin, ytterst är det handlar om. Och hur ska man lösa de här stora för mänskligheten så helt avgörande frågorna? Och som politiken, den nationella politiken, oftast inte räcker till för, utan man måste ha ett samarbete över nationsgränserna.
Och då gick ju du från att då driva den här globala utmaningen som är en tankesmedja om tankarna hur.
Ja.
Kändes det inte som att nu får jag en verkstad äntligen när jag blir framtidsminister?
Ja, jo. Fast den verkstaden ska mina kollegor stå för. Det är ju fackministrarna som har instrumenten för att genomföra de goda idéer som vi kan ta fram i mitt arbete.
Jordbruksministern och kulturministern och...
Ja, eller? Näringsminister och finansminister och allt möjligt. Alla de olika ministrarna. Vi är ju totalt sett 24 stycken. Och jag är den enda som inte har ett eget departement, inte ansvar för något eget sakområde. Och det betyder då att när det händer saker och ting, vilket gör då att media reagerar och vill, så finns det alltid en ansvarig minister som blir uppringd. Men det är aldrig jag. Jag är aldrig ansvarig minister för saker och ting som händer.
För du har det holistiska greppet kan man säga om framtiden.
Det är holistiska och det är långsiktiga. När man är långsiktig så måste man vara holistisk eller helhetlig. Därför allting hör ju ihop. Allting beror av vartannat.
Mm.
Och då måste man se till att det blir ett samarbete på tvärs mellan sektorerna, mellan gränserna, mellan de olika departementsområdena.
Och hur gör du då när du upptäcker att det här behöver vi ta liksom korskulturellt så att säga?
Alltså för det första så har vi ju ett framtidsråd där även statsministern är med. Och sen är vi då 7 statsråd som ingår. Ja, som då deltar i möten som är tätare då än regeringens, alltså diskuterar de här frågorna lite mer kontinuerligt. Och då kan man säga mottagare för våra resultat. Och när vi har då resultat eller rapporter som handlar om områden som inte är företrädda i framtidsrådet, då bjuder vi in de ministrarna eller statssekreterarna att delta.
Men då är det rapporter på det som har hänt och sådär, eller?
Nej, snarare det som inte har hänt.
Okej, alltså, så det är lite viljestyrt där
ja,
då?
Det handlar fortfarande om att hitta lösningar på hur-frågorna. För det är väldigt lätt att formulera mål och visioner. Men sen hur man ska förverkliga dem, det är inte så lätt.
Och hur man ska förverkliga dem utifrån den finansiella världen och den alltså, tekniska världen, det tycker jag man ser väldigt mycket lösningar på egentligen ändå, att det är möjligt att få en hållbar framtid. Men hur kommer de kulturella aspekterna in i det här?
Jag håller med dig om att det är möjligt, men det är inte alltid så lätt.
Men
för att du har en massa internationella beroenden som gör att ett land kan inte göra en sak ensam på tvärs mot omvärlden och vänta sig att det ska ge något riktigt resultat. Så visserligen så har man ju tekniska och ekonomiska lösningar. Man vet ungefär vad man skulle behöva göra för att hejda till exempel klimatuppvärmningen. Men det är ju inte samma sak som att det är enkelt.
Nej.
Vad får att hända?
Jag läste Svenska Dagbladet för ett tag sedan och då fastnade jag för en artikel som en av dina medarbetare, Staffan Lestadius från Global Utmaning, hade skrivit. Han jobbar väl också med dig på...
Ja, alltså han är professor vid KTH och han leder en av Global Utmanings arbetsgrupper. Och han ingår även i en av mina arbetsgrupper då som framtidsminister.
Och han skriver ju då så här, var finns berättelserna om hur det nya livet ska se ut? Och han saknar kulturfolkets bild i klimatdebatten.
Vi skulle behöva en aktivitet från kulturfolket för att gestalta det nya som måste växa fram. För att skapa must och nerv och liv i berättelsen.
Och passion och så. Kanske också.
Ja, det med naturligtvis.
Men hur ska vi göra då? Eller hur ska kulturfolket göra för att synas?
Kulturfolket behöver väl bli lite mer intresserade av politik, tycker jag. Jag menar, där finns ju massor av resurser.
Ja. Tänk hur det var på 60-talet, 70-talet. När jag blev aktiv politiskt i slutet på 60-talet. Då var ju kulturfolket väldigt engagerade i politiskt förändringsarbete.
Som i form av att vara aktivister? Och...
Ja, precis. Att gestalta på scenen eller i sång eller i dikt. De politiska problemen och möjligheterna.
Det finns många som gör konst och har konstsprång för dem som har makten. Och det finns många som fjäskar för smulor ifrån de härskandes bord. Men du valde din väg, du sjöng för de många. Och du struntade i de mäktigas löften och de härskandes hot. Ja, Viktor Skära, du gav ord åt de fängslades längtan till frihet. Och de plågades tro på en framtid där bara folken har makt.
Berätta om på 60-talet, vad gjorde du då?
Ja, jag var ju... nyutexaminerad från Handels, jag jobbade utomlands och jag kom hem och gick i UD:s utbildning för blivande diplomater. Och jag blev socialdemokrat 69 tror jag det var och började då vara aktiv politiskt. Jag valde liksom då ett parti.
Men var du ute på gatorna och sjöng Bob Dylan?
Det var mycket demonstrationer. Det var mycket demonstration till stöd för Chile. Och mot Vietnamkriget.
Mm. Då var du liksom ute i...
Politiska möten, ja. Och man hade Vietnammärket på sig och man, ja, allt det där. Det var en väldigt politisk tid. Vi var kanske lite arroganta nästan över politikens möjligheter. Alltså att vi hade blivit vana vid inom vänstern att det var vi som drev på. Mm. Så att man såg ju, man tyckte kanske på den tiden att det inte behövdes så mycket samarbete med andra. Utan att vi stod för lösningarna, det var vi som formulerade problemen och hade svaren på dem också. Och det i sin tur tror jag födde en motreaktion. Och det var den som började komma då på 80-talet framförallt, nyliberalismen.
Men man ser... Reagan och... Men jag tänker på att man ser ju ändå väldigt mycket av den här delningskulturen i prylar, i livsstil, i musik, i design, inom den kulturella sfären. Men hur connectar vi då den delningskulturen och den kraften med att förändra politiken? Eller hur kan kulturen få mandat på ett tydligare sätt?
Jag tycker att kulturen ska ta sig det mandatet.
Ut på gator och torg bara liksom.
Ja, absolut. Precis som civilsamhället ska göra det. Det är en del av den här förändringskraften. Mm. Att man driver på socialt underifrån. Och om partierna inte förmår att göra det tillräckligt mycket längre så är det andra organisationer som får göra det. Och som kanske är mera, som inte täcker liksom hela det politiska spektrat men har olika frågor som man engagerar sig för. Det kan vara flyktingfrågan eller det kan vara klimatfrågan och så vidare. Sen behöver man ju ha partier också för att ha en organisation som ser till helheten. För det måste man ju också ha som en grund för valen till riksdagen och därmed basen för att bilda regeringar. Så, men alltså, kulturen är naturligtvis omistlig. Vi har i en period, 200 år, haft fantastiska tekniska innovationer och uppfinningar som har revolutionerat människors liv. Och naturligtvis har det också inträffat massa sociala reformer. Inte minst välfärdssamhället har växt fram parallellt. Och nu är vi i en period när vi också behöver mer av sociala innovationer och social ekonomi och social revolution kanske för att matcha då den tekniska utvecklingen. För det du pratar om när du säger delningsekonomi, det bygger ju på tekniska innovationer. Och då måste vi också ha balans mellan det sociala, eller det kulturella för den delen, och det tekniska. Man kan inte försumma det ena utan att det blir obalans.
Men jag tänker då... är det en problematik att de här frågorna är så breda och de egentligen drivs av alla partier men på olika sätt? Alltså, kan det vara svårt att man, när man ska bli då aktivist inom kulturen för en hållbar politik för framtiden, att man måste välja ett parti?
Nej, man måste inte alls välja parti. Det är som är ja, men hur, kulturens fördel. Ja. Men det är klart att vill man påverka mer direkt via de etablerade politiska kanalerna, ja, då kan det ju vara en fördel att bli partipolitiskt aktiv. Men man kan ju påverka utan att vara det. Men ta en sån här sak som delningskulturen, Uber till exempel. Ja, det är ju ett smart sätt att koppla ihop kund och utförare av en tjänst. Effektivt, jättesmart. Men det skapar ju problem också. Därför det blir ju lätt en svart ekonomi som inte bidrar till det gemensamma. Till finansieringen av kultur till exempel. Eller försvaret för att ta en annan sektor. Och dessutom så individerna som utövar de här tjänsterna, de saknar ju då trygghetssystem. De har inte sociala försäkringar och skydd i händelse av sjukdom och ålderdom och allt det där. Och det är ju ett problem. Så där måste man ju då, det är ju en slags social innovation som vi behöver fundera över inom samhällssektorn, inom regeringen. Hur hanterar vi det här? För att man kanske behöver hitta lite nya former för det. Precis som musikerförbundet har en lite annan upplägg av sitt trygghetssystem. Och det är framförhandlat och fackligt. Så behöver vi kolla, liksom, hur gör vi nu med de här som jobbar med digitala plattformar som bas?
Om du då med ord och med... om du ska berätta om en framtid. Om du ska berätta, hur kommer vi att leva, tror du, om 20-30 år? Alltså hur kommer den... världen ser ut. Vi kommer kanske inte ha så mycket prylar, vi kommer kanske inte resa så mycket, men andra, hur ser du din bild av den här framtiden ut? Har du funderat på det någon gång eller skulle du vilja beskriva den?
Det är ju inte så långt tid, 20 år eller för den skull 30 år. Jag tror att man får utgå från att väldigt mycket av det vi ser runt om omkring oss idag, det finns där och det förstärks. Mer av det. Mera globalisering snarare än mindre. Naturligtvis förändringar i livsstilen också som är mer global. Mer naturligt att man arbetar i andra länder och reser. Vi måste ju inom den tidsperioden få ett stopp på klimatuppvärmningen. För annars så börjar vi få väldigt allvarliga konsekvenser av ett varmare klimat.
Men hur gör vi det liksom rent praktiskt? För våra matsystem, om man tänker, de bidrar ju bara till ohälsa. Mm. Och de kostar jättemycket för klimatet, om vi tittar på den aspekten.
Du tänker på transporterna då?
Ja, transporten och produktion av livsmedel.
Alltså, dels måste ju transportsystemen bli fossilfria. Och dels måste man också främja mer, tror jag, av det närodlade. Alltså att vidareförädla det som finns på nära håll för att minska då påfrestningarna på transporterna. Men är transportsystemet fossilfritt så är ju inte belastningarna lika stora på naturen, klimatet. Men det kommer säkert då att kanske vara dyrare att transportera. För att man ska få det fossilfritt så måste det bli dyrare att använda fossila bränslen. Å andra sidan så blir ju de fossilfria eller de förnyelsebara energislagen, bränslena, de blir ju billigare och billigare. Så att, nej, jag tror inte på att det blir någon återvändo till någon slags gammaldags närsamhälles liv. Men jag tror att det blir mycket av kontrasterna mellan det globala och det lokala. Samtidigt, jag tror att människor kommer att leva med mycket av det nära och det som är globalt samtidigt. Jag tror att den nivå som möjligen kommer att försvagas är kanske den nationella nivån.
Och vi kanske kommer mer att styra vår vardag i de små communities eller i de småsamhällena, eller?
Ja, eller kommer vi? Nu är ju vårt samhälle så pass komplext. Då. Det är så pass avancerat och komplext så att det är svårt att tänka sig att man hanterar det lokalt. Men i och för sig, nu sätter man upp solfångare och solceller på hustaken. Och man kan bli i allt högre grad självförsörjande. Man producerar sin egen el. Mm. Bara en sån sak är ju ett brott mot ett storsamhälle. Och förändrar också förutsättningarna för många. Sverige har ju väldigt gynnsamma förutsättningar för att bli en fossilfri nation. Vi har så mycket skogsråvara. Vi har så mycket vattenkraft.
Och sol, i alla fall visst tid av året.
Ja.
Väldigt bra förutsättningar, har jag förstått.
Ja, eftersom det är ljusa nätter, det bidrar också i stora delar av landet och till mera solkraft. Mm. Och vi är ju egentligen bara början av en energirevolution. Mm. Och det som vi fortfarande har outnyttjat är ju att effektivisera användningen. Och det är också en teknikutveckling som kommer nu med kraft. Men samhället måste se till att man har styrmedel för den här övergången. Att det finns de ekonomiska incitamenten så att vi slutar göra fel saker. Dåliga saker för oss själva och för naturen. Och istället att man gynnar då det som är bra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, men jag tänker de, nu är det här kanske inte alls kopplat till, men de politiska styrmedlen då för att göra rätt och agera rätt, går de att skruva till mycket mer?
Ja, absolut. Oh ja, det är bland annat det som det kommer att handla om, eller som det handlar om nu, de diskussioner som vi för. Både inför Paris, klimatkonferensen i Paris, och också för vår egen del. Vi har en miljömålsberedning som tittar på hur målen ska formuleras och vad möjligheterna är att nå dem. Och det tittar även min grupp för grön omställning på. Och vi kopplar ju också den gröna omställningen till konkurrenskraft och jobb. Så det är ingen motsättning mellan det ena och det andra, utan tvärtom, vi ser den gröna omställningen som ett medel till att skapa jobb och bli konkurrenskraftig. När vi ställer krav på företagen att dra ner på utsläpp, då stimulerar man fram också en teknikutveckling och produktutveckling som de sen kan ha stora framgångar på marknader som ännu inte har genomgått de förändringarna.
För jag tänker, alltså man har ju lämnat väldigt mycket åt konsumenterna vad gäller maten. Och att de hållbara valen som är hälsosamma för mig och för planeten, de kostar ju oftast mycket, mycket mer. Är det någonting som man kan förändra på sikt, tänker du?
Du menar att det som är bra kostar för mycket?
Det som är bra för mig och för planeten kostar mycket, mycket mer än vad det som är dåligt för planeten och dåligt för människan.
Ja, det är väl sånt som man får titta på. Det finns ju väldigt mycket arbete som pågår både inom EU och nationellt för att ta bort det som är dåligt. För att
det går ju lite långsamt.
Förbjuda eller, ja. Men ja, hur man ska göra där. Alltså mycket av det som är riktigt dåligt, det blir ju förbjudet. Därför att då inför man då restriktioner på användningen av det som är riktigt dåligt.
Därför att det är så mycket av våra både ekonomiska system och våra liksom sätt att producera saker som liksom vi verkligen behöver ändra riktning på. Så vi behöver få istället för... När man tänker ekonomin är liksom en linjär ekonomi, så behöver vi få till cirkulär ekonomi. Det är det ena, men sen så behöver vi också förändra liksom våra matsystem och hur vi processar all mat som vi stoppar i oss. Och så att det är mycket att återgå till det gamla som många gånger var mer hållbart, men sen på ett nytt sätt. Och där tänker jag att jag kan sakna många fler kreativa människor inom just både regional och nationell och global utveckling.
Ja, alltså ekonomin växer ju väldigt snabbt. Om man översätter liksom världens ekonomi till en som den storlek som den har idag till en fotboll, så var den kanske stor som en ärta när jag föddes. Och sen så blev den som en tennisboll så småningom. Och den har fördubblats, storleken på världsekonomin har fördubblats, eller kommer att fördubblas förutser man, mellan 2010 och 2030. Och så blir ännu mycket större då 2050. Och det betyder ju då ett resursuttag som är väldigt stort. Och det här hänger ju väldigt mycket ihop med att vi blir så mycket fler människor. Det var bara drygt 2 miljarder när jag föddes för 70 år sedan. Och nu så är vi på väg mot 10 miljarder. 9 eller 10 miljarder 2050. Och det betyder ju ett väldigt mycket större resursuttag från planeten. Och därför måste vi gå in för mycket mer resurshushållning och cirkulär ekonomi. Och det går ju att göra med moderna metoder också. Som gör att man minskar belastningen på planeten och även drar ner utsläppen. Och det där håller vi på att titta på i min arbetsgrupp då för grön omställning. Hur en cirkulär ekonomi skulle kunna fungera och vad det skulle kunna betyda då för den ekonomiska utvecklingen och för jobben.
Och där är ju den kulturella ekonomin en verklig viktorfaktor och viktig faktor också. Men jag anser ändå att jag tycker att jag saknar de krafterna där i de tankarna.
Ja.
Och sättet att mäta ekonomi är ju också intressant. Därför att det handlar ju bara om de finansiella aspekterna.
Eller ja, de ekonomiska aspekterna. Ja. Som hur mycket man kan uttrycka ett värde, och det är mycket som inte går att uttrycka ett värde. Det finns stora brister i BNP-måttet då, som uttrycker tillväxt.
Men i en framtid skulle man kunna ha ett annat mätsystem för våran ekonomi?
Ja, alltså vi håller på att titta på det. Inom Finansdepartementet finns det ett arbete som pågår om att titta på ett alternativa sätt att mäta. Men det är ju mer att komplettera dem med kvalitetsfaktorer. Så man kan ju använda BNP, men det uttrycker ju egentligen bara vad man har för kapacitet. Vad det finns för, det säger ju ingenting om hur man använder kapaciteten. Om man använder den för dåliga saker eller för bra saker. Och sen så gäller ju att man har ett perspektiv som gör att man sätter de sociala målen i centrum. Och ser ekonomin som ett medel. Och att allt man gör, produktion och konsumtion, ska rymmas inom planetens ekologiska gränser. Och det är ju ett synsätt som man inte har haft under den andra halvan av 1900-talet där jag har varit med. Utan det är ju ett synsätt som börjar komma starkare och starkare. Och nu talar man i de internationella organisationerna om att vi måste ha en tillväxt som är både inkluderande, det vill säga skapa jobb och välfärd, fördelning, och som är ekologiskt hållbar. Man pratar om en inclusive and sustainable growth. Och det säger man nu i de stora internationella samarbetsorganisationerna som finns. Och det är också något nytt att man driver på för hållbar utveckling så starkt.
Och här behöver de kulturella näringarna bara kliva fram helt enkelt.
Ja, kliva fram, vara med, hjälpa till, skapa en levande demokrati inte minst. För ytterst så är ju allt det jag pratar om, det är ju inte möjligt. Det är i vart fall inte så lätt att genomföra det i en demokrati utan stöd från medborgarna, från väljarna. Om inte väljarna gillar det här, så kommer ju inte vi som står för det här budskapet att bli valda igen, att företräda dem. Och därför så beror ju demokratin på att människor delar värderingar, och kulturens betydelse för att skapa den här levande demokratin är jätteviktig.
Om vi ska prata lite kultur och design nu då. Vilken designpryl gör störst skillnad i din vardag?
Alltså det finns ju hur mycket som helst, naturligtvis. Man är så van med dem bara, alltså man tänker inte så mycket på det. Jag menar en iPhone till exempel. Men det finns liksom en pryl som jag visserligen inte möter i min vardag. Inte i min vardag i Stockholm i alla fall. Men i min vardag i Jämtland så möter jag den lite då och då. Och som jag varje gång njuter väldigt mycket av. Det är de här... vad heter nu det här materialet? Vad var det jag sa? Frigolit. Sitsarna på dass. På ett torrdass. Tycker jag är helt fantastiskt. Som är varma, mjuka. Välkomnande.
Ja. Då njuter jag. Jag får sitta på dasset. Och kanske utsikten också är rätt avgörande.
Och doften av myr och fjäll.
Nämn en film som förändrade din syn på livet.
Alltså det är ju så otroligt många filmer som man har hunnit se när man har nått min höga ålder. Så det är jättesvårt att välja ut en enda film. Men alltså, jag tycker ju till exempel, man ska ta någon färsk film som jag tycker var väldigt, väldigt tankvärd. Och viktig. Och varm och otäck på samma gång. Det är ju Mandarinodlaren som går fortfarande på biograferna här i Stockholm. Den är...
Vad handlar den om?
Ja, alltså den handlar om några män som dröjer sig kvar i ett område som präglas av inbördeskrig. Men som vägrar ta ställning och hjälper dem som skadas. Trots att den ena mannens fall då, så är det de som dödade hans son som han hjälper. Och det handlar om humanism och värdighet. Och att inte falla till föga för rädsla och opportunism. Alltså den går knappt att beskriva, men det var en viktig film.
Vilken bok har gjort störst intryck på dig då?
Ja, det gör samma sak där, att jag har ju läst ohyggligt massa böcker. Och sen väljer jag någon speciell bok. Det finns naturligtvis böcker som har haft väldigt stor betydelse för mig när jag blev en politisk människa på 60-talet. Ska jag ta någon bok som gör intryck på mig just nu, som jag precis har läst, så tycker jag har stort utbyte av att ha läst nu Olle Svennings bok Hövdingen, som handlar om Hjalmar Branting. Och, för den är ju också en beskrivning av den tiden, alltså det tidiga 1900-talet, sena 1800-talet och tidiga 1900-talets genombrottet för demokratin och början av byggandet av välfärdsstaten. Alltså, det handlar egentligen om socialdemokratins historia också. Och de motsättningar och de problem som fanns då det var ju under första världskriget och senare.
Kan man lära sig mycket, känner du, av historien för att veta vart vi ska någonstans? Ungefär som man är ute och går i skogen. Man måste ha koll på träden man har passerat för att veta vart man ska, så man inte går vilse.
Ja, absolut. Allt går ju igen. Även om det sker med andra förutsättningar, på andra nivåer kanske. Men ytterst så är vi människor de samma som vi har varit i ett antal tusen år.
Och drivkrafterna kanske också är de samma?
Ja, förhoppningsvis lär vi oss någonting även kollektivt. Att det pågår en läroprocess som också då kommer att påverka hur samhällena fungerar. Jag menar, om man ser till de nordiska samhällena så finns det ju en starkt inslag av tillit, förtroende mellan människor och mellan människor och institutioner. Och det skapar ju mera mogna och välfungerande samhällen. Och det kan ju ses som en slags kollektiv lärprocess som vi har tillskansat oss. Lyckliga omständigheter har hjälpt till. Det är inte så att vi är smartare eller klokare eller så, utan vi har haft lite tur. Och det här är ju något som man kan förlora, naturligtvis.
Om förtroendet
tubbas av. Ja, vi skulle tappa liksom kärnan i demokratin som handlar om respekt för människovärde och humanism.
Tillit, respekt och förtroende, är det kanske det viktigaste kapitalet för framtiden?
Ja, där har du det viktigaste sociala kapitalet. Och utan det så kommer man inte kunna hantera de här stora utmaningarna som handlar om hur man skapar ett hållbart samhälle.
Jag vet inte om du ser på tv, men i så fall, har du någon tv-serie eller så där som du kan rekommendera?
Bron kommer tillbaka nu. Det här var kul att se. Jag har inte sett så många avsnitt, men den gillade jag då jag såg delar av den förra gången. Och jag är ju också Nordenminister. Så då funkar ju det här med Öresundsbron extra bra på mig. För det sker ju en enorm utveckling och integration i Öresundsregionen tack vare bron.
En annan reflektion angående bron och Danmark. Och så här, det är ju märkligt. Tänk att vi krigade med danskarna i 1000 år. Mm. Va? Kan du förstå det idag?
Ja, alltså jag kan ju se att det är så det har varit över hela världen. Och sen är det ju mest fantastiska är ju att vi har lämnat det så där definitivt bakom oss. Och förhoppningsvis har hela Europa lämnat det bakom oss. Men nu har vi ju då krigshandlingar väldigt nära våra gränser och vi har spänningar också inom Europa. Men Europa var ju i stora förgörande krig med varandra, de europeiska länderna, så sent som då strax före min födelse. Och det fantastiska är väl egentligen att vi har fred, att vi har lyckats skapa fred mellan oss. Och att det känns i alla fall som en osannolikhet att Tyskland och Frankrike, eller britterna, skulle börja kriga igen.
Och det är, alltså jag vet inte hur många generationer det är, men det kanske det krävs 3 generationer innan man liksom innan det känns osannolikt, eller?
Det kanske kan vara så. Då behöver vi ett tag till innan vi kan känna oss riktigt, riktigt trygga. När det gäller Europa i alla fall. Mm. Men i Norden kanske vi har passerat den risken. Jag tycker ju att vi borde upplösa gränserna så mycket som möjligt.
Alltså mellan de nordiska länderna?
Ja, där är det åtminstone realistiskt att göra det. Vi försöker ju även in på europeisk plan att göra det för människor och kapital och för varor. Men det finns också väldigt mycket gränshinder, kulturella hinder också.
Inom den samiska kulturen så kan man ju inte äga land. Vad tänker du om en sån tanke?
Ja, nej, det finns ju en visdom i detta som urfolken delar. Att man äger inte land, man äger inte marken. Det är snarare den som äger oss. Att det är vi som tjänar den och vårdar den. Och det kanske finns någonting där för storsamhället att lära.
Mm. Tack så mycket Kristina Persson, framtidsminister och...
Nordenminister.
Nordenminister.
Strategi och framtidsfrågor har jag ansvar för. Och det nordiska samarbetet.
Heja, heja.
Tack ska du ha.
När jag ser dig ser jag eld i dig. Du som kan förändra allt. Du har idéer, planer, tror allt går om man vill. Samlar, demonstrerar.
Ja, och då har vi hört det här samtalet med framtidsministern Kristina Persson. Var det något som du reagerade på särskilt, Fia?
Ja, kanske med det där att som kulturpersonlighet så finns det ju faktiskt andra sätt än att gå ut på gatorna och liksom hissa flaggorna och binda fast sig vid träden och så, som 60-talets och 70-talets aktivister gjorde. Jag tycker ju att jag ser massor med människor ute i samhället som är kulturaktivister, och de är, deras ämnen och deras tankar är extremt politiska men kanske inte partipolitiska.
Alltså dels är det ju det här med att hon säger att kulturen borde bli mer politisk på något sätt, och det tycker jag att den är idag. Vi har allt från den dystopiska litteraturen som skildrar vad som händer om vi inte ställer om samhället hållbart. Det har ju varit många sådana böcker på sista tiden. Men sen har vi ju, jag menar, den feministiska teatern till exempel. Vi har många filmer som berättar också om temat framtiden. Vad har hänt efter den här stora olyckan? Eller vad händer med när människor, många människor är på flykt samtidigt i världen och så. Men det hon efterlyser, om jag ska tolka henne, är väl kanske mer den partipolitiska inriktningen. Och den ser man kanske inte på samma sätt idag som tidigare. Sen funderade jag på en annan sak också i det här samtalet. Det är ju det att Kristina Persson är inne på det här med vem som målar upp den goda visionen, eller vem målar upp de här framtidsbilderna? Och det är ju intressant.
Alltså det är inga tydliga politiker heller i den här frågan. Om man inte tycker att kulturarbetarna är tydliga så är vi kanske inte politikerna heller det. Jag tänker, vi hade ju, Palme var ju där liksom, wow, vilken visionär han var ändå.
Ja, men och det där har man ju sagt ganska många år nu, att ja, men vi saknar visionära politiker, eller vi saknar politiker eller partier som lyckas måla upp just de här framtidsbilderna. Samtidigt då som vi har en framtidsminister som egentligen kanske någonstans efterlyser kulturarbetarnas, konstnärernas bilder av framtiden. Så där har vi väl verkligen någonting att gå vidare på i Kulturpodden.
Mm. Och jag vet faktiskt flera stycken sådana fantastiska visionärer och aktivister inom i alla fall gastronomins värld.
Du tänker på Sebastian, eller hur?
Ja, Sebastian Baudet, den franske bagaren. Ja, men Sebastian, han är ju faktiskt en riktig kulturaktivist, och honom tänkte jag att vi kunde prata med nästa vecka.
Och det blir jättespännande att höra vad han tycker att man kan göra för skillnad som enskild person.
Han gör ju en enorm skillnad faktiskt genom att hänga ut både företag och hotell som han bor på när han är ute i världen. Han har ofta med sig ett eget bröd om inte brödet duger där han sätter ner sin fot. Men välkomna att lyssna på oss nästa vecka.
Ha det bra!
Ha det så bra!
Hej då!
De gamla är inte fria och de unga får ingen framtid. Ja, de tar dig och skickar hem dig fast du bott här hela ditt liv.
Stress, mannen.
Svarta duvor dyker och liljor finns inte kvar. Men drömmen i oss lever trots att landet blir begravd.
Maskot, bild en riktig killa. Han målade sitt mästerverk i rätt plattspela. Och fyra plank svarta backspeglar stirrar på mig. Fem antenner och riktade mikrofonen. Jag satt några timmar där och sa på no biggie. Det var någonting de sa att jag har mordhotat Jimmy. Sebbe fucking stacks gör vad han vill. Så sa på in i mig, jag kommer ett hot till. Yo, kunskata med sådan hade jag varit med. Hade jag tagit järnröret och lagt om i koma alla tre. Yeah, fuck SD. Med Jimmy i spetsen, sänker en, sänker två, ja du springer nog resten.
Min linje finnes inga Sverigedemokrater.
Bara vi färgar gator, mitt program är beller och soldater. Bomba jackan blev kostym, de grep sin chans. Med rasism är ett resultat av ignorans.
De gamla är inte fria och de unga får ingen framtid. Ja, de tar dig och skickar hem dig fast du bott här hela ditt liv. Svarta duvor dyker och liljor finns inte kvar. Men drömmen i oss lever trots att landet blir begravd.
Palme fick ett nackskott, SD fick en jackpot. Folket blev till fimparna i Anders Borgs askkopp. Fuck up, de plöjde välfärden med en traktor. Lämna oss med dålig utbildning och en kassvård. Asså, piskan vinner till Viggo Passgång. Dunkar Jimmy gul och blå, hissa i en flaggstång. Landet vi nu bor i är fan krokigare än kungen. Dra till Djursholm och fråga brokigaste ungen. Från stekpanna till ugnen, inga lekplatser går gungor. Stenkantade massor på snedsnackande tungor. Mamma Svea har blivit iskall och ont i SMHI. Ge det 20 vintrar till och sen förstår vi socialdemokrati. Alexander Bards idioti, din vardag som nyliberal slav sitter väl fin. Sverige baby, en boulevard av brustna drömmar. Och det en gång var, vill de fan att du ska glömma.
De gamla är inte fria och de unga får ingen framtid. Ja, de tar dig och skickar hem dig fast du bott här hela ditt liv. Svarta duvor dyker och liljor finns inte kvar. Men drömmen i oss lever trots att landet blir begravd.
Svarta duvor dyker, alla växter vissnar. Gamla sjuka sliter, Reinfeldt släkte gnistan. Jobbar till 75, men många blir 75. De är kruella, det vill och vi, de fucking 101. Bara mina svarta prickar och deras blickar flackar. Har fått ont i huvudet, svär så mycket skit de snackar. De målar vit färg på svarta duvor medans familjen splittras utan svensk märkta kulor. Fucking yes, jag är kontroversiell man. Vit som fan, därför darrar hela jävla makt. Ingen förebild för dina barn, med dina barn hade blivit robbade på allt på min sida av stan. Varför? Kom igen, det är mitt land, ditt land. Fuck SD, tills de skickas ut från riksdagen. Svensk politik handlar bara om paran och det bästa med Sveriges Zlatan. Stark!
De gamla är inte fria och de unga får ingen framtid. Ja, de tar dig och skickar hem dig fast du bott här hela ditt liv. Svarta duvor dyker och liljor finns inte kvar. Men drömmen i oss lever trots att landet blir begravt. De vill bygga ett land på hopp, på ignorans och rädsla. Nej tack, det är bra. Vi behöver kärlek för varje människa. Så i 2014 får vi se vad vårt land är upp på. Jag sa,
jag hoppas jag får se att rasisterna försvann.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.